Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Det är, jag tänkte faktiskt bryta av lite grann. Jag tror att jag har gjort 35 avsnitt i rad i översiktsserien här. Tänkte att det kunde vara trevligt att bryta av lite med andra ämnen och så att lite variation förnöjer det hela. För ett tag sedan så var jag med i den utmärkta podden Kongressen med Jakob Stenberg då. En podd jag verkligen vill rekommendera om man gillar att hänga med både med blickar bakåt och, men framförallt då lite grann i nutidens politik i USA då. Jag har varit där några gånger, men nu senast så jag var där så gjorde vi ett avsnitt om USAs territoriella expansion då, hur 13 delstater växer till 50 eller 50 plus om man räknar med lite olika territorier då. Det här är ju ett ämne som jag berört många gånger men som jag liksom aldrig gjort en sammanhållet svep över. Så jag tänkte att jag skulle göra det nu och gå lite mer på djupet än vad jag gjorde när jag var med i kongressen då. Så att jag tänkte mig då ungefär 4 avsnitt för att få en liten sammanhållen historia om USAs expansion. Börjar man från start då så vet ju de flesta av er att när USA föds under den amerikanska revolutionen och efter frihetskriget eller under frihetskriget så bestod det ju av 13 delstater då, alltså de här 13 ursprungliga, 13 kolonier som frigjorde sig från Storbritannien då, förklarade sig självständiga den 2 juli 1776 då, även om det den 4 juli man firade, eftersom man då utfärdade själva pressmeddelandet i form av självständighetsförklaringen då. Man formade ju också den första union då, så kallad, under de här konfederationsartiklarna. Men att det just var 13 delstater till en början, det är egentligen inte en självklarhet redan i starten då. Det hade kunnat varit färre, till exempel 11 kanske. Men det hade också kunnat varit betydligt fler än 13 då. Tittar man till exempel på lilla Delaware, som ju sen blir den första delstaten att skriva under konstitutionen, och den brukar kallas för den första delstaten, så bara Delaware hade ju under den koloniala tiden varit en del av Pennsylvania då. Visserligen en väldigt självstyrande del med egen lagstiftande församling, men man hade alltid delat guvernör med Pennsylvania. Och det är ju då i samband med revolutionen som Delaware passar på liksom att klippa navelsträngen helt då med de styrande i Philadelphia och blir en egen då koloni eller slash delstat i samband med revolutionen då. Tittar man också på till exempel Georgia, det hade ju grundats mycket senare än de andra kolonierna som ett slags filantropiskt experiment. Och det var inte heller självklart att man förenade sig med de andra kolonierna i den här frigörelsen då befolkningen var väldigt liten och man hade ett väldigt starkt beroende till Storbritannien ekonomiskt. Men i slutändan så började man ändå att gå med de övriga 12 kolonierna då. Hade Georgia liksom förblivit lojala och som till exempel Florida eller Kanada var, så hade ju, och Delaware inte hade begärt skilsmässa från Pennsylvania så att säga, så hade det kunnat varit 11 delstater som bildade USA och inte de här 13 då. Men det hade också kunnat varit betydligt fler än 13 redan i starten då. Storbritannien hade egentligen dubbelt så många kolonier i Nordamerika då, om man ser i stort då, 26 stycken kolonier då. På fastlandet så var det ju även då Kanada i norr och Florida i söder. Vid den här tiden också uppdelat i två, västra och östra Florida. Men det här var ju brittiska kolonier som hade erövrats från Frankrike och Spanien i sjuårskriget och som slutade 1763, ett antal år innan revolutionen då. Och i USA var man väldigt sugna på att få Kanada som är en del av USA då. De 13 kolonierna försökte då i den kontinentala kongressen skicka diplomatiska sändebud för att övertala kolonisterna i Kanada att ansluta sig till upproret. Och när man inte ville där och den här franska befolkningen i stora delar försökte man då istället militärt erövra Kanada. Men man lyckades ju aldrig med det under frihetskriget då. Florida, det var också lite grann som Georgia då, en ganska liten befolkning, men eftersom majoriteten till skillnad från Georgia var spansktalande så ville man heller inte ansluta sig till upproret då. Så ingen av de här fastlandskolonierna anslöt sig till de 13 övriga då. Men det fanns ju också en rad brittiska kolonier i Karibien då som var organiserade på liknande sätt som de här 13 fastlandskolonierna då. Det här var ju öar med betydligt större befolkning och väldigt mer etablerade kolonier och kanske betydligt mer brittiska då än Kanada och Florida. Alltså kolonier som Bermuda, Jamaica, Bahamas, Barbados, Leeward Islands med flera då. Och flera av de här, till exempel Jamaica då, hade ju uttryckt ungefär samma missnöje som kolonierna på fastlandet egentligen då. Att man inte ville bli beskattare om man inte hade representation i parlamentet i London och så vidare då. Så att man hade ju ungefär samma syn på imperiet och unionen och sina egna rättigheter som fastlandskolonierna som till slut gjorde revolt mot Storbritannien då. Men det fanns ju en väldigt viktig avgörande skillnad mellan de här kolonierna och fastlandskolonierna då. Att skulle man göra ett uppror mot världens främsta sjömakt så förstod ju kolonisterna på fastlandet att man kanske med lite medvind och lite tur och så vidare skulle kunna försvara sig och vinna sin frihet. Medan för de här karibiska öarna så var det ju lite av en utopi då. Den brittiska flottan skulle ju relativt enkelt kunna blockera och tvinga de här öarna att ge upp sin frihetskamp då. Så de här öarna förklarar sig inte självständiga, och jag tror också att britterna hade gjort sitt yttersta för att behålla dem också i och med att den här sockerproduktionen som fanns på de här karibiska öarna var betydligt mer värdefull än allt som producerades på fastlandet och i de 13 kolonier som slår sig loss då. Så att i Storbritannien var man nog mer sugen att behålla de karibiska öarna än fastlandskolonierna så sett då. Så istället för 26 kolonier som frigör sig så blir det istället då hälften, 13 stycken då, alla på fastlandet. Så de första 13 delstaterna från norr till söder är då New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina och Georgia då. Så där har vi själva starten på USA. tittar man idag så känns det ju på något vis väldigt självklart med USA från kust till kust och från sea to shining sea, som man säger. Känns det väldigt, väldigt självklart på något vis, men det var ju väldigt långt ifrån självklart om man tittar tillbaka historiskt. Och backar man tillbaka till själva koloniseringen av Nordamerika, så går ju expansionen västerut väldigt, väldigt, väldigt långsamt i början. De här första permanenta kolonierna i början av 1600-talet är ju egentligen bara brohuvuden på kusten då. Och de här bosättningarna förläggs ju liksom tillräckligt långt in i landet för att då längs kanske oftast någon navigerbar flod för att vara säker från spanska attacker, men ändå kustnära då, eftersom man är helt beroende av kommunikationer ut på havet då. Och de första 30 åren av koloniseringen så handlade det ju inte om expansion överhuvudtaget, utan bara att försöka överleva då som kolonier då. De första expansionerna av kolonierna, det är ju när kolonier börjar stabiliseras och folk börjar överleva då, så börjar man ju flytta in i landet längs med floderna då, hela tiden i närheten av floder, så att man kan frakta och transportera grejer då. Och det gör ju det att oftast tar ju expansionen stopp där liksom flodernas, där inte de är navigerbara längre, när det kommer vattenfall och annat då. Så att båtarna och floderna är ju enda sättet att transportera sig, och det betyder att nya orter växer fram då längs med floderna tills det tar stopp då i riktning mot Appalacherna då. Så det är först ungefär 100 år senare, efter att kolonierna etableras då, när man kommer fram till 1720-1730-talet, som immigranter, om väldigt många tyska och skotska immigranter, börjar ta sig riktigt västerut in i landet, framförallt i Pennsylvania, dit många anländer då. Och sen börjar man ta sig söderut ner i Maryland, Virginia och de här båda Carolina-staterna, så att man rör sig då helt enkelt längs de här dalgångarna öster om Appalacherna, bortanför bergskedjor som Blue Ridge och sånt där floderna inte längre var navigerbara. Då. Så man kan säga på östkusten, så en bit in innan Appalacherna, så är det en flyttvåg som kommer från norr till söder, lite oväntat då kan man säga. Så vid tiden för den här amerikanska revolutionen då på 1770-talet, då 150 år efter att de första kolonierna vid Jamestown och Plymouth hade skapats, så hade ju kolonierna expanderat i princip fram till Appalacherna då. Och då är det ju väldigt många delar av det inre som är glest befolkat då. Och det är ju bara några ytterst enstaka pionjärer som har börjat korsa Appalacherna då. En av dem är ju Daniel Boone, som är känd för att han började utnyttja det här Cumberland Gap då, ett bergspass i Appalacherna som kunde ta folk ner på slätterna då i väster om Appalacherna, det som senare skulle bli Kentucky och Tennessee då, så att säga. Tittar man då på hur USA, när USA föds, så är ju det i freden med Storbritannien 1783 efter frihetskriget. Och i de här fredsförhandlingarna så lyckas de amerikanska förhandlarna i Paris då väldigt bra. Långt över förväntan kan man säga. Det här är ju alltså Benjamin Franklin och John Adams och John Jay då. Sista är ju första chefsdomaren i USA. De lyckas ju förhandla fram då att USA erhåller allt territorium västerut från östkusten till Mississippifloden då. Och det här är ju verkligen att lyckas långt över förväntan. Och det naturliga sättet vid många freder är ju att man så att erhåller det territorium man kontrollerar vid tiden för fredsförhandlingarna. Eller att det är områden som man skulle kunna göra anspråk på av andra anledningar. Oftast då att man har på något vis nybyggare eller befolkning som finns där på plats liksom. Men vid tiden för freden som skapar USA, så kontrollerar ju Storbritannien inte bara Florida och Kanada i nord och syd då, utan också i princip alla fort väster om Appalacherna. Så USAs anspråk på allt det här territoriet bortanför Appalacherna var ju extremt svag då. De hade ju inte tydligt vunnit något militärt där, och ytterst få nybyggare hade korsat bergen då. Och det hade ju varit rätt naturligt att se den gamla proklamationslinjen från 1763 då, längs med Appalacherna som gränsen, och att USA då helt enkelt blev området öster om bergen fram till kusten då. Alltså så som USA såg ut då befolkningsmässigt i tiden för amerikanska revolutionen, att det var ett pärlband utav delstater på östkusten fram till Appalacherna då. Men USAs fredsförhandlingar är ju här överraskande bra då. Jag tycker som att framförallt är Benjamin Franklin som envist och skickligt i dialogen med britterna står på sig för att man ska få det här området. Så att USA föds ju egentligen med massa territorium i väst då. Tre fjärdedelar av det nya landet ligger helt enkelt väster om Appalacherna. Och i den här vildmarken så bor det i princip bara ursprungsstammar då, med undantag för några enstaka brittiska fort då, och lite drällande fransoser och spanjorer som dröjer kvar från förr då, när Nya Frankrike och delar av Spanien försökte befolka det inre så att säga. Så det här är ju ett område som USA sedan kan skapa hela 10 nya delstater i då, som blir lite grann av en bonus egentligen från freden då med Storbritannien. Hur det här territoriet som man då erhåller i väst ska hanteras blir ju väldigt snabbt en kontroversiell fråga också bland de här nya delstaterna som bildar USA då. Flera av delstaterna som Virginia, Pennsylvania, New York, Massachusetts och North Carolina hade ju sina koloniala liksom, konstitution eller privilegiebrev getts liksom, på något vis någon slags rättighet till allt land västerut till havet. Man visste ju inte på 1600-talet när de här skrevs då att kontinenten var så himla stor som det var då. Och de här delstaterna, de ville ju gärna växa och expandera på det man ansåg som så att säga sin mark då. Andra delstater, oftast de mindre då, som Maryland, Delaware, Rhode Island, de hade inte sådana här anspråk och de ville ju ställa att de här territorierna i och med att de hade erövrats i den gemensamma kampen under frihetskriget skulle vara något slags gemensamt område då och användas för att ja, kanske ge till veteraner från kriget eller säljas för att betala av statsskuld eller finansiera unionens utgifter istället för skatter då och bidra till att och bidra från delstaterna och bidra liksom till allas gemensamma bästa då. Och det här går ju så långt att Maryland till exempel vägrar ju att ratificera landets första konstitution och den som kallas konfederationsartiklarna om inte alla delstater avsäger sig sina territoriella krav västerut då. Konstitutionen skrivs ju klar 1777 då, den här första. Men det är inte förrän 4 år senare, 1781, som Maryland skriver på det här då, efter att man har fått en försäkran av Virginia att delstaten avsäger sig alla krav på det nordvästra territoriet norr om Ohiofloden då. Sen frågan om västra territorierna är ju en kontroversiell fråga där innan man liksom på något vis löser hur det här ska hanteras då, så att säga.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
När man väl har kommit överens om att territorierna faktiskt är gemensamma då, the common domain som man säger då, så behöver man ju också bestämma sig för hur territorierna ska organiseras. En central person i det här är Thomas Jefferson då. Han ligger bakom flera viktiga lagstiftningar som kallas för land ordinance, där den kontinentala kongressen bestämmer hur de här västra territorierna ska organiseras och vad de ska ha för status i unionen då. Den första land ordinance från 1784 lägger grunden då. Där slår man fast att nya delstater ska skapas av territoriet i väst och ska tillhöra unionen och att man ska ha samma rättigheter och skyldigheter som de ursprungliga 13 delstaterna och styras med ett republikanskt styre då. Alltså med republikanskt styre, alltså man får inte tänka partiet utan att det ska vara en republik, alltså inte en monarki på något sätt. Det är liksom, man ska ha samma styre som de andra delstaterna. Och det här är ju väldigt viktigt, för då fastslår man ju också att de här territorierna inte ska hanteras som någon slags koloni eller att invånarna i territorierna i väst ska ha blivit någon slags andra klassens medborgare. Och det är viktigt för det fanns en hel del politiker på 1780-talet som tyckte annorlunda, som ville se att de här ursprungliga 13 delstaterna skulle ha någon form av unik så att säga och upphöjd status då. Särskilt många i nordöstra USA som inte liksom riktigt såg eller befann sig nära den här västra expansionen liksom och tyckte att de här 13 delstaterna skulle ha någon form av unik ställning. Och då hade ju nya delstater kunna bli en form av liksom då kolonier eller territoriella styren som inte hade samma rättigheter. Så det får ju väldigt stor betydelse att man slår fast den här principen. Ingen kolonialism, utan man ska växa successivt. Nya delstater, alla ska ha samma rättigheter och samma status i unionen då. En annan intressant aspekt av den här lagen från 1784 var ju att Jefferson också inkluderade en paragraf i det första utkastet som hade förbjudit slaveriet i allt territorium väster om Appalacherna. Alltså även i det som senare skulle bli slavstaterna Kentucky, Tennessee, Mississippi, Alabama då. Och den här paragrafen röstades bort med absolut minsta möjliga marginal då. I den kontinentala kongressen så röstar man då med en röst per delstat. Delstaterna fick ha flera delegater i sin delegation i kongressen då. Men för att en delstat skulle få sin röst igenom krävdes att minst två delegater var närvarande då. Och att delegationen inte var splittrad i sig en mot ett eller två mot två i sina åsikter. Så fort en delstat är splittrad så går deras röst bort då, så att säga. Och när man nu skulle omrösta om den här lagen så, och den här formuleringen så var 10 delstater närvarande i konfederationskongressen vid tillfället. Och det krävdes att 7 stater röstade ja, alternativt att då en ytterligare stat inte röstade nej. Och 6 av de delstaterna som röstade för slaveriförbudet var de 4 New England-staterna, New York och Pennsylvania. Medan 3 delstater röstade emot, South Carolina, Virginia och Maryland, och alla 3 slavstater. North Carolina, som också var en slavstat, de var delat och deras röst räknades därmed inte. Och efteråt så hävdade Thomas Jefferson att det var bara enbart närvarande av en enda ledamot hade kunnat gjort skillnad för historiens gång i det här ögonblicket då. Om en av Virginias delegater då, framtida presidenten James Monroe, hade varit på plats, han var sjuk vid det tillfället, så trodde Jefferson att han skulle ha röstat för förbudet. Då hade även Virginias delegation varit delad och därmed hade inte deras nej-röst räknats då. Han var också övertygad att om New Jersey skulle ha röstat för, eller att New Jersey skulle ha röstat för ett förbud då, men New Jersey hade bara 2 delegater på plats och en var sjuk och frånvarande, och därmed så fick inte deras röst räknas då, så att säga. Så på individnivå då, även om man egentligen inte kan räkna så hade 17 män hindrats utav 7 från att rösta igenom ett slaveriförbud väster om Appalacherna. Så att här hade ju den amerikanska historien kunnat tätt sig lite annorlunda om det hade varit bara en enda röst, en enda persons närvaro i det här tillfället. Den här Land Ordinance 1784 slog ju fast att territoriet väster om Appalacherna kunde organiseras i totalt 10 nya delstater. Men man slog liksom inte fast processen för det här då. Och i en ny lag kallad Land Ordinance 1785 slog man på Jeffersons förslag fast en process för att skapa nya delstater västerut då. För det första bestämde man hur territoriet skulle kartläggas och utmätas då, men också hur marken skulle säljas av den konfedererade och senare federala staten då. Och det här var ju viktigt eftersom intäkterna från landförsäljning är ju den centrala statens främsta inkomst utöver tullar i ett samhälle där den centrala staten inte beskattar invånarna som man gör idag då, så att säga. För det andra bestämde man hur ett territorium skulle fördela landområdena så att vissa ytor skulle avsättas för offentliga funktioner som skolor och så då. Och för det tredje så slog man fast en process för hur territoriet skulle bli delstater då. Och det här är en form av en process som är en tvåstegsraket då, så att säga. Första fasen då, innan ett territorium hade 5000 invånare, så styrdes det helt och hållet från kongressen då via en militär guvernör, och marken ägdes av den centrala staten då. Men när befolkningen i ett territorium hade uppnått 5000 invånare eller mer då, så kunde man ansöka om att organisera sig som ett formellt territorium då. Det blir liksom första fasen då, och det innebar att man då tilläts ha en lagstiftande församling lokalt, att man kunde skicka 2 observatörer till kongressen i Washington då, medans guvernören utsågs fortfarande av den federala kongressen. När ett organiserat territorium sen hade uppnått 60 000 invånare, så kunde man ansöka om att bli en delstat och upptas i unionen då. Det blir liksom steg 2 då. Och då behövde man fatta en delstatskonstitution och så leva upp till vissa grundläggande regler då. Så det här innebar ju en process med liksom successiva avkoppningar då. Inte sällan var de första territorierna väldigt omfattande då. Till exempel så kallas ju allt väster om Appalacherna och norr om Ohiofloden för Northwest Territory. När Ohio organiseras till en delstat så bryts den ut från det här Northwest Territory, och det som blir kvar då döps till Indiana Territory, som ju då är enormt mycket större än dagens delstat Indiana då. När flera delar av Indiana Territory sedan organiseras i andra territoriella fasen, så skapas liksom Michigan och Illinois Territory, som senare upptas liksom som stater i unionen. Samtidigt som västra delar av området då blir Wisconsin's Territory, som sen senare då blir delstater som Wisconsin och Minnesota och Iowa. Ja, men ni förstår principen då. Det är ungefär som att stycka av en tomt hela tiden i mindre delar, och så döper man om de här territorierna, delstaterna, lite grann i samma veva som man styckar av helt enkelt då. Och samma princip gäller ju de här enorma områdena som vi ska prata om senare då. Louisiana-området, Oregon-territoriet då, som är ju väldigt mycket större än det som senare blir själva delstaterna Louisiana och Oregon då. Jefferson är också arkitekten bakom den första praktiska organiseringen av territorium väster om Appalacherna då. 1787 så röstar den kontinentala kongressen igenom den så kallade Northwest Ordinance då, som skapar Northwest Territory då. Men mer om det snart då. Sen finns det också en alternativ process för att skapa nya delstater som inte har skett lika ofta då, men som bland annat genererade den första nya delstaten i unionen då, den 14:e i form av Vermont. Och det handlar ju om när en del av en redan befintlig delstat bryts ut och bildar en egen delstat, och kan hända med både så att säga moderstatens välsignelse eller mot dess vilja, som vi kommer att se här framöver i historien då. Tittar man tillbaka så är det ju genom historien ganska många gränstvister i det tidiga USA då, där olika kolonier eller delstater inte är helt överens om vart gränsen ska gå då. Och ett exempel på det är ju det som blir Vermont. Både New Hampshire i öst och New York i väst gör ju anspråk på den här lilla landremsan som blir Vermont. New Yorks territoriella anspråk var ju kanske de mest legala då, men befolkningen som hade etablerat sig i regionen kom framförallt från New Hampshire då. Och samtidigt så fanns det en rörelse under frihetskriget som ville skapa en egen stat då, ledd av Ethan Allen och hans så kallade Green Mountain Boys. Så 1777, mitt under frihetskriget, så utropar befolkningen till slut den fristående republiken Vermont då, först kallad Republic of New Connecticut. Och så länge man inte hade löst konflikten med New York så blir det ju omöjligt att uppta Vermont i unionen då. Så Vermont lever några år som en egen liten fristående republik då. Men till slut när allting lugnar ner sig så tas Vermont upp i unionen som den första nya delstaten den 14:e då, år 1791. Och eftersom det inte fanns så många slavar och konstitutionen förbjöd slavar, kan man säga att Vermont lite retroaktivt var den första delstaten som formellt avskaffade slaveriet då. Så där kommer den första nya delstaten som tas upp i unionen med samma rättigheter och samma status som de 13 ursprungliga då. Vi har ju faktiskt gjort ett tidigt avsnitt, jag och Robert, om republiken Vermont, så det får ni tillbaka och lyssna på. USAs andra fas av expansion är ju när nybyggare börjar ta sig över Appalacherna då, och börjar skapa samhällen i regionen mellan Appalacherna och Mississippifloden i väst då. Fram till 1803 är det ju Mississippifloden USAs västra gräns då, men mer om Louisiana-köpet senare då. De här västra territorierna organiseras ju först i två områden då. Norr om Ohio-floden skapas Northwest Territory 1787 då, och söder om floden skapas Southwest Territory 1790. Och den här uppdelningen blir ju viktig eftersom det skapas en skiljelinje mellan nord och syd och slaveriet är förbjudet i det västra territoriet men tillåtet i det sydvästra då. Och därmed får ju landet en slags skiljelinje från kusten fram till Mississippi-floden då. I öst vid kusten så startar den här berömda Mason-Dixon-linjen då, som är gränsen mellan Maryland och Pennsylvania. Det är ju uppkallad efter de här två som utmäter och ser till att gränstvisten mellan Pennsylvania och Maryland löser sig då, Mason och Dixon. Så Mason-Dixon-linjen fortsätter ju sen då längs Ohio-floden västerut till Mississippi-floden då. Men slaveriet förbjudet eller avskaffat då norr om den här skiljelinjen, medan slaveriet tillåts söder om den här. Så hela, ibland kallas ju hela liksom skiljelinjen mellan slavstater och fria stater som för Mason-Dixon-line egentligen. Den första delstaten att organiseras väster om Appalacherna blir ju Kentucky 1792, som därmed blir den 15:e delstaten då. Från början var ju Kentucky bara ett stort county som tillhörde Virginia, alltså i den västra delen av delstaten Virginia. Och många nybyggare flyttade västerut från Virginia till Kentucky, och bland annat ledda av Daniel Boone. Ett försök görs ju att bland annat att utropa en självständig stat kallad Transylvanien, men det blir ju ingenting av det då. Så efter Kentucky 1792, så 4 år senare, 1796, så kommer nästa delstat i form av Tennessee då. Och samma princip här, området, alltså Tennessee var ju i princip den västra delen av delstaten North Carolina då. Och i samband med de här flyttströmmarna och så att säga, är det ganska rörigt. North Carolina har inte riktigt avsagt sina anspråk på territorier västerut, och flera initiativ tas av nybyggare för att skapa nya delstater. Och redan 1785 försöker en grupp utropa en ny delstat eller republik kallad Franklin då, uppkallad efter Benjamin Franklin, i det som idag är östra Tennessee och västra North Carolina, men det godkänns aldrig då. Istället blir det här Tennessee då, så att säga. Så då har vi två ytterligare delstater då, de två första som egentligen ligger väster om Appalacherna då. Den södra halvan av sydvästra territoriet går lite trögare att organisera av flera anledningar. För det första så fanns det i den här regionen väldigt många starka ursprungsstammar som cherokeser och creeker och chickasaw och seminoler och så vidare. För det andra så är ju hela kuststräckan från Florida till Louisiana spanskt, och det här kan ju förhindra nybyggarna i den regionen från att liksom få ut sina varor och sina kunna transportera sig ner till den mexikanska gulfen för att kunna kommunicera och bedriva handel då. Det här innebär det som är kvar av det sydvästra territoriet söder om Tennessee organiseras lite senare då. Det blir ju delstaterna Mississippi och Alabama, och de organiseras ju först 1817 och 1819 som den 20:e och den 22:a delstaten då. Och den här utvecklingen av det sydvästra territoriet syns ju ganska tydligt om man kollar på kartan, med bland annat ganska raka streck då, att västra Virginia blir Kentucky, västra North Carolina blir Tennessee, och så ser man att västra delen av Georgia, det är det som blir Alabama och Mississippi då, helt enkelt. Om det sydvästra territoriet organiseras från norr till söder, så organiseras det nordvästra territoriet lite grann från öst till väst då. Även i nordväst gör ju många ursprungsstammar hårt motstånd då. Den framtida presidenten William Harrison, som bland annat är guvernör i Indiana-territoriet i många år, går ju några hårda drabbningar i slagen med Tippecanoe och Thames 1811 och 1813 mot Shawnee-ledaren Tecumseh och hans bror kallad profeten då, som hade enat ett antal stammar i regionen i en konfederation då. Men de här amerikanska segrarna i de här slagen gör ju bland annat att den här Tecumseh stupar och gör att man då börjar avträda stora områden då. Den första nya delstaten i det nordvästra territoriet blir delstaten Ohio, som organiseras redan 1803 då, blir då den 17:e delstaten. Den första och tillkomma på 1800-talet då. Ohios utveckling är ju väldigt naturlig. De stora sjöarna går ju som längst söderut ner vid Ohio, så ska nybyggare på väg västerut från till exempel New England-delstaten, New York eller Pennsylvania, Maryland eller norra Virginia ta sig västerut, så passerar man ju tänkt Ohio. Så att organisera Ohio är ju inga konstigheter, utan det kommer ju ganska tidigt då. Det dröjer heller inte länge förrän Illinois och Indiana tas upp i unionen 1816 och 1818, vilket också är naturligt då. De norra delarna av de här delstaterna befolkas ju oftast från öst då, medan de södra delarna befolkas av nybyggare som korsar Ohiofloden från Kentucky då. Och med facit i hand så var det ju viktigt att de här delstaterna organiseras med det här slaveriförbudet som fanns i det nordvästra territoriet från 1787 då. De som är nybyggare från Kentucky och Tennessee som bosätter sig i södra delen av Indiana och Illinois hade ju ofta med sig sina slavar och var ju mer orienterade mot södern. De territoriella styrena såg ofta mellan fingrarna då, och många slavar förblev förslavade trots att de bodde i de här fria områdena en bra bit in på 1800-talet då, innan inbördeskriget. Så hade inte den här Northwest Ordinance funnits, så kanske slaveriet hade etablerats där då. Och under just inbördeskriget så var ju stödet i de här områdena ganska svagt för krigsinsatsen, och många röstade på den demokratiska oppositionen. Så där ser man ju hur viktigt det var att det var ett slaveriförbud i det här nordvästra territoriet. De norra och nordvästra delarna av just det här nordvästra territoriet skulle ju förbli territorium ganska länge då. Michigan, Wisconsin, Minnesota upptogs inte i unionen förrän 1837, 1848 och 1858 då. Så utvecklingen och organiseringen av området mellan Appalacherna och Mississippifloden då, som ibland brukar kallas för Transappalachia, går ju alltså relativt snabbt då. 1783 när freden i Paris skrevs under då, och man får det här området från britterna, så hade ju relativt få satt sin fot i området. Redan 1803 så hade tre nya delstater organiserats då, Kentucky, Tennessee och Ohio. Och flera andra områden var ju den första fasen som organiserade territorier då. Och knappt 20 år senare så hade delstaterna i Transappalachia utökats med både Indiana, Illinois, Mississippi och Alabama då. Och de här knappa, man säger 40 åren som de här delstaterna tillkommer väster om Appalacherna kan ju då kanske jämföras med de här drygt 150 åren som det tog för kolonierna att etableras på kusten och nå fram till Appalacherna då. Dessutom hade ju två ytterligare delstater bildas i New England vid den här tiden då, både Vermont och Maine då. Och som en liten cliffhanger till nästa avsnitt då, så redan 1812 och 1820 så organiserades de första delstaterna väster om Mississippifloden då, Louisiana och Missouri. Men mer om det i nästa avsnitt när vi ska se hur USA överhuvudtaget kom över det här landområdet väster om den stora floden, Mississippifloden, som Abraham Lincoln kallar för Father of Waters. Så i nästa avsnitt ska vi se på lite grann om Louisiana köp. Men mer om det nästa gång. Tills dess får ni höra det bra. Hej då!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.